Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre, att vi idag får samlas inför ditt ansikte på nytt. Omgivna av dina heliga änglar, under ledning av din ärkeängel Mikael. Och ber att du ville välsigna oss och ge oss att äta vid ditt bord genom att få höra din röst och få äta vid ditt nattvardsbord. Herre, kom och trösta oss och ge åt oss det vi behöver. Amen. Episteln idag på den helige Mikaels dag handlar om striden som ärkeängeln Mikael och hans änglar här utkämpade mot draken och hans onda änglar. Men vi ska hämta ett ord som står lite tidigare där i Uppenbarelseboken före den här texten. Där det står så här: gråt inte. Jag stryker under att det står gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sigill. De orden fick Johannes höra på Patmos. Ofta behöver vi höra sådana ord. Gråt inte. För vi är ofta ledsna. Antingen vi nu är små, eller vi är lite större, eller vi börjar bli lite äldre. Gråt inte. Landsförvisar fick Johannes i sin tröst höra de orden, gråt inte. Och så fick han någonting underbart från Gud. Han såg, han hörde. Han såg Herren sitta på en väldig himmelsk tron. Han såg en bokrull i hans hand, framtidsboken förseglad med 7 sigill. Och så fick han höra tröstande ord. Han fick höra om det starka lejonet av Juda. Men han såg inget lejon. Han fick se ett lamm som såg ut som det hade varit slaktat. Han såg alltså den Jesus som blev korsfäst för våra synders skull. Om honom står det att han var värdig att öppna bokrullen. Ja, det fanns en bokrulle och det kan vara ämne för flera predikningar vad den bokrullen handlar om. Men det står om att när lammet bröt det 7:e av de 7 inseglen, så kom det fram 7 änglar med var sin basun. Och i varje ängels basunklang öppnades nya vyer eller visioner angående händelserna på jorden ur ett himmels perspektiv, målade i symboliska bilder. Och när den 7:e ängeln blåste i sin basun, så hörde Johannes underbara lovsånger till Guds ära. Och så fick han helt plötsligt se den kristna församlingen i form av en kvinna som var klädd, står det, i solen, med månen under sina fötter och med 12 stjärnor på sitt huvud. Det är bruden, eller församlingen. Men här står det att hon var i barnsnöd. Alltså hon skulle precis föda barn. Precis som en av kvinnorna i vår församling denna morgon gjorde och födde en Ester. Men samtidigt såg Johannes en drake, en äldre drake med 7 huvud och 10 horn, kämpande för att förgöra kvinnan och hennes barn. Det barnet, det var vår Herre Jesus Kristus. Han som draken på allt sätt ville förgöra. Och ni minns hur han verkligen kämpade, började med detta med Herodes barnamord. Det var inte Maria som Johannes såg, för han såg Guds församling. Som är ett med hela den gammaltestamentliga församlingen, där också Maria och Josef och Elisabet och Zacharias och alla de andra hörde hemma. Och därur föddes han. Men det barnet, står det, blev uppryckt i himlen. Och så är det alltså så att vår Herre Jesus till vår tröst sitter på Faderns högra sida, helt oåtkomlig för draken Satan. Men kvinnan fick sig en plats anvisad i öknen, alltså en plats lite grann vid sidan om inte så där liksom mitt i smeten i vår tid, i vårt samhälle, utan lite grann vid sidan om. Men en plats där draken inte kunde komma åt henne. Och därefter kommer det som vår epistel idag handlar om, att det uppstod en strid i himlen mellan Mikael, hans änglar, och draken och hans änglar. Mikael, ärkeängeln Mikael, det talas om honom också i profeten Daniels bok. Han är Guds folks särskilda försvarare och ledare i änglavärlden. Tillsammans med en väldig här av goda änglar så försvarar han och dem Guds folk. Alla de som ska ärva evigt liv genom tron på Jesus har vid sin sida heliga, starka, goda änglar under Mikaels ledning. Han som på Guds befallning utgör ett mäktigt skydd omkring oss. Draken har i sitt första skede, alltså den gamle ormen, Satan, han har haft tillträde till himlen. Men i en strid blev han övervunnen och utkastad tillsammans med de änglar som föll med honom. Och detta skedde när Jesus dog och sker liksom oupphörligt varje gång som Jesus död och kors och blod får liksom kraft in hos en människa, så blir han liksom utkastad, han som är våra bröders åklagare. Men eftersom han är utkastad så kan han inte heller rubba tronen eller antasta honom som sitter på den. Men han har som ett mål att han till varje pris ska förvilla oss, lura oss, bedra oss och få oss bort ifrån honom som sitter på tronen. Han vill lura Jesu vänner. Och därför kallas han också för den som förvillar hela världen, står det i texten idag. Och det gör han genom lögner och falsk lära. Han frestar, han anfäktar, så arbetar han den korta tid som står honom till buds för att få Jesu vänner bort från Guds rike, bort från gemenskapen med Jesus, med Guds lamm. Somliga har han redan förvillat på det sättet att de inte längre tror att han ens existerar och kan göra oss något ont. Andra lurarna tänker bland annat att synd inte är så farligt. När en människa ändå förstår hur farlig synden är, som jag tänker att du ändå har en förnimmelse inom dig denna eftermiddag, att synden är något obehagligt, någonting förfärligt, då gör han allt han kan för att dölja vad Jesus har gjort. Hemligheten med Jesu död. Men nu är han utkastad från himlen, eftersom Jesus har dött för våra synder. Och därför kan vi komma nu helt fritt fram inför Jesu tron, inför nådens tron. Och den är här inne, alldeles nära oss. Och be om förlåtelse för alla våra synder. Och vara helt tröstade att vi är hans barn, hans förlåtna barn. Att alla våra synder är helt fullt förlåtna. Och att vi står under Guds mäktiga beskydd genom heliga, goda änglars händer. Gråt inte. Allt blir bra. Amen. Låt oss be.
Evige Fader, vi ber till dig i Jesu namn. Vi ber att du kommer till oss med din nåd. Välsigna denna stund vid ditt ord så att det blir till förmaning, läkedom och tröst för våra hjärtan. Till välsignelse i vår tjänst att förmedla ditt budskap till den som inte har sett och tagit emot din kärlek. Amen. Den gamla testamentliga texten handlade om profeten Daniel som genom Guds direkta ingripande blev frälst och räddad ifrån lejonen i gropen. Kungen han kom löpande och han frågade om Daniels Gud hade kunnat rädda honom ifrån lejonen. Ja, svarade Daniel, Gud har räddat mig. Och så säger han, för jag är utan skuld inför honom. Utan skuld inför Gud, säger Daniel. Var inte detta för stora ord av en man? Nej, det var sanningen för Daniel. För Daniel förtröstar på Guds löften om han som skulle komma. Därför dessa ord, jag är utan skuld inför honom. Det kan också vara dina ord. När vi förtröstar på han som har kommit, på honom som har kommit. I Kolosserbrevet första kapitel så skriver aposteln Paulus, ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Jesus, han skapade frid där det inte fanns frid, där det var motstånd och där det var krig. Så känner vi till den historiska berättelsen om Adam och Eva som blev utvisade av Edens trädgård eller lustgård. De hade gjort motstånd emot Herrens vilja och önskan. De blev orena och därmed blev dörren stängd till gemenskap med Gud. Vi läser att den blev stängd till paradis eller till Edens lustgård. Det betydde också att den öppna gemenskap som de hade med sin Herre blev stängd. Du och jag har också ärvt detta motstånd mot Herrens vilja. Vi bär på det vårt inre. Dörren till en öppen gemenskap med vår skapare var stängd. Och till och med Guds goda vilja, hans lag, hans önskan för vårt liv har blivit en förbannelse för oss. Något som skiljer oss ifrån Gud. Eftersom vi inte kan uppfylla den. I dagens text från Uppenbarelseboken så omtalas han som lurade Eva i Eden, på Edens lustgård. Det står, den gamle ormen som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen. Den gamle ormen och hans gift, ormgiftet, det finns ännu idag. Inom dig, i ditt hjärta och i dina tankar kan vi läsa och förstå i Bibeln. Och vi, ingen av oss, kan av vår egen kraft leva i gemenskap med han som skapade oss, med honom. Men vi får tacka Gud för att han har uppenbarat en ny väg till Guds gemenskap. Och inte genom vårt hjärta, utan genom Guds eget hjärta, som det står i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. På detta vis är Guds kärlek, det är bakgrunden för att Jesus blev sänd till jorden. Men frälsningens grund, det är händelsen på Golgata kors. För där på korset, som vi får illustrerat med korset här framme i altaret. Där blev Guds vrede utöst i sin fulla styrka. Där drabbar förbannelsen med full kraft. Och Jesus själv som hänger på korset blir en förbannelse. Avskydd av Gud. För att Paulus, som Paulus skriver i andra Korinthierbrev, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Han var synd. Han var förbannad. Där utöste Gud sin vrede. Den enda människa som i sig själv var ren. Han bar din skuld. Och där på korset så ropade han ut. Min Gud, varför har du övergivit mig? Svaret på frågan som du och jag får ta emot till oss och till vårt hjärta idag. Det är därför att du aldrig i evighet ska behöva bli övergiven av Gud. Jesaja, profeten Jesaja, han skrev om det som Jesus skulle göra 700 år innan Jesus föddes. Och det står skrivet att straffet var lagt på honom för att vi skulle ha frid. Ja, möjligheten till att ha gemenskap med Gud blev nyöppnad genom Jesus, så som Paulus skrev. sedan Jesus, skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Där blev Kristi blod utgjutet för dig, och där var dina synder inkluderade. Och idag ska vi på nytt ta emot hans löften i nattvarden, och du får höra Kristi blod som är utgjutet för dig. I tro på detta löfte om han som skulle komma, kunde Daniel med visshet utropa att jag är utan skuld inför honom. Och detta budskap, detta evangelium, får du göra till ditt eget. Du som lever i Jesus Kristus, i gemenskap med honom, och önskar att ta emot syndernas förlåtelse i hans namn. Du kan få säga: jag är utan skuld inför honom, han som skapade mig. Inte för att du och jag har gjort det så väldigt bra här i världen, men för att Jesus själv har tagit din skuld. För att Jesus själv har skänkt dig och mig sitt heliga liv. Vi kan nu leva i gemenskap med vår skapare, nu och i dagarna som kommer. Och det har skett för att, som Paulus skriver i Kolosserbrevet kapitel 2, han har strukit ut det skuldbrev som i sina krav vittnade emot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Lagen är uppfylld genom Jesus, och kravet om straff över skulden, över synden, den är uppfylld. I Kristus är du utan skuld inför honom på samma sätt som Daniel vittnade. Vidare i Kolosserbrevet så skriver Paulus också att han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Här kan vi se att Bibeln säger att Kristus vann seger när han dog en förnedrande död på korset. När han blev en förbannelse, då vann han. Det lät märkligt för de som såg han där på korset. De trodde han förlorade. Och det kan vi också tänka när vi läser i Bibeln att Jesus dör. Men då vann han seger, säger Bibeln. Hur är det möjligt? Jo, vi ska förstå detta i samband med texten ifrån Uppenbarelseboken, där det idag stod att våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför Gud. För så länge du bär på synd i ditt hjärta, då har Satan rätt att anklaga dig. Du har inte rätt, du som människa som bär på synd, och leva i gemenskap med Gud. Det är inte möjligt. En syndig människa kan inte förenas med Gud. Men på korset, när Jesus dog, där blev all synd straffad. Därför är vi fria. Satan kan inte längre anklaga den som lever i Kristus. Därför vann Kristus genom sin död, och genom hans död har du fått liv. För dig som lever i Kristus så kan inget längre skilja dig ifrån hans kärlek. Döden kan inte heller längre skilja dig från Kristus. Men döden blir en Guds tjänare, en port in till det eviga livet. Som vi ska gå igenom, ja. Men som vi kan få lov till att se bortom döden, in i evigheten. Men detta vet också Satan. Och därför varnas vi också i episteltexten idag. Var förberedda. För han har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Hans enda möjlighet att få nytt få grepp om dig, det är att få tag i dig innan du dör, innan du lämnar detta livet. Dör du, så går du till Herren. Han måste övervinna, han måste vinna dig tillbaka innan detta livet är slut. Därför använder han list, därför är han vred, därför skrämmer han dig, därför frestar han dig. För att få dig bort ifrån Gud och ifrån hans evangelium. Och han attackerar oss väldigt ofta genom att spela på samma lag som den allierade som man har i ditt och mitt hjärta. Satans allierade, ormgiftet inne i vårt hjärta. Där har han sin möjlighet, för vi har en fiende i oss själva, inne i oss själva. Men samma text i Uppenbarelseboken ger oss också vår medicin emot honom. Det står skrivet att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Ja, in i din kamp emot det onda så är det ingen annan möjlighet för oss än att förevisa korset och Kristi seger, hans död på korset, när han vann över Satan. Och vittna om lammets blod. Jag vik ifrån mig, Satan. När jag är i Kristus så står jag utan skuld inför Gud. Och dina anklagelser har inte längre någon makt. Därför, min vän, i Kristus kan ingenting ge dig verklig skada. Och detta uppmuntrar Jesus sina lärjungar med och till oss idag. I evangelietexten idag, han säger att jag har gett er makt och ingenting ska någonsin skada er. Detta är ett löfte ifrån honom. Från honom till dig. Från honom som skapade. Från honom som har frälst dig. Och så uppmuntrar han dig därför till att glädja dig över att ditt namn är skrivet i himlen. Vi hörde om dessa böckerna förut, böckerna, boken i himlen. Gläd er över att ditt namn är skrivet in i denna bok. Jesus hade sänt ut de 70 för att förkunna Guds rike inom Israel. Och på detta sätt så påbörjade Jesus uppdraget att nå ut med budskapet om frälsning. Och dessa första lärjungar, de fick uppleva Guds välja makt över Satan. Att i Jesu namn så är det verklig seger. Också idag så sänder Jesus ut sina tjänare. Och idag så är det dig och mig han önskar att sända. Till att vittna om hans namn, till att förkunna lammets blod. Aposteln Johannes, han skriver i sitt första brev kapitel 2 och vers 2. Om Jesus, att han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Ja, han är också en försoning för din studiekamrat, för din arbetskamrat, för din familj och för din umgängeskrets. Ja, ända ut till nomaderna i Mongoliet, som vi ska höra om lite senare idag. Så kan vi fråga oss, var det något nytt efter Jesu liv på jorden, att Gud nu önskar och nu ut till alla människor? Var det nytt att han önskade nå ut till hedningarna? Tidigare så refererade vi till Jesaja om Herrens lidande tjänare. I samma bok i kapitel 49 skriver profeten om Herrens tjänare att det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Till Israel, men också till hela världen, var ordet som vi hör ifrån Jesaja. Och hela sammanhanget i det gamla testamentet, det pekar också på detta, denna innebörd. För redan löftet till Abraham, i första Mosebok kapitel 12 så säger Herren när han kallar honom: jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham, han skulle få en son som skulle bli till välsignelse. Och han fick Isak som blev till välsignelse. Men han uppfyllde inte alla de löften som Gud hade gett. På honom blev inte alla Guds löften uppfyllda. När vi går lite längre fram i det gamla testamentet så knyts Guds löften mer och mer till Davids son. Och Salomo, han föddes, men inte heller så uppfylldes alla löften i honom. För hans kungatron, alltså löftets son, hans kungatron skulle bli befäst till evig tid, sa profeten. när löftena till Abrahams son och till Davids son pekade ännu längre fram i tiden. Och därför så ska vi lägga märke till hur Matteus inleder det nya testamentet. Och första skriften i nya testamentet, i den första kapitlet och i den första versen, så skriver Matteus: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Med dessa orden så säger Matteus: han som är utlovad efter skrifterna, han har nu kommit, Abrahams son, Davids son. Ja, löftena i det gamla testamentet är uppfyllt i honom, det vill säga Jesus Kristus. Och för honom som dessa löften var tillknutna, för honom är det för lite att upprätta endast Israel. Jesus skulle bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. I honom skulle alla släkten på jorden bli välsignade. Och så har vi fått uppleva den välsignelsen, vi som samlas här till gudstjänst idag. Och där hela Bibelns budskap att det finns en öppen väg till himlen för alla. För oss, för de som går här utanför, bor här utanför, de som bor i Sveriges land och inte känner Jesus, och de som bor helt ut till jordens yttersta gräns. Och så kan vi också läsa det nya testamentet att de första kristna uppfattade att Gud, att det gamla testamentet vittnade om syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det är verkligen frid och förlåtelse i hans namn för alla folk. Men så står det, men bara i hans namn, i Apostlagärningarna kapitel 4. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det samma budskap understryker Jesus själv när han säger i Johannes kapitel 14: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och ändå så hör vi så många namn ute i vår värld. Buddha, Allah, hinduism, buddhism, självrealisering, egen kraft är kanske det som vi hör mest av i vår närhet. Detta att det finns många olika namn, det är helt okej för de flesta buddhister som menar att många vägar, ja många religioner kan leda fram till samma mål. Men Jesus i evangeliet till Johannes skrev säger: jag är vägen. Det betyder att de andra vägarna, de andra religionerna, de leder bort ifrån vår skapare till en existens utan förlåtelse, till en existens som leder till avgrund, som leder bort ifrån honom. På detta sätt så är kristen tro väldigt exkluderande. Det finns bara en väg, det finns en möjlighet. Men den är så inkluderande, för den vill ha alla med. Budskapet är att det är öppet för alla. Det är öppet för den som vill ta emot honom och leva i hans gemenskap. Alla är välkomna, och det är verklig frid att få i hans namn. Och därför så kallar Herren Jesus på dig idag på nytt. Han önskar så innerligt gärna att få leva i en öppen gemenskap med dig, som handlar om så mycket mer än krav, regler och föreskrifter, men om en personlig relation till han som skapade världen. Och därför är inte kristen tro religion. Kristen tro är relation, en gemenskap med honom som skapade världen, som har givit sitt eget liv för att föra dig in i den gemenskapen. Och har du inte tagit emot det tidigare, så uppmuntrar Herren dig till att komma idag och ta emot honom. Och till dig som har sett honom, tagit emot honom i ditt hjärta, du som gläds över att ditt namn är skrivet i himlen, dig kallar Gud att vara hans medarbetare och till uppdraget att vittna om honom vidare. Vi läser om Petrus och Johannes som stod inför överste prästen. De blev förbjudna att tala i Jesu namn. Och så svarade de: Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. De gladde sig över att deras namn var skrivna i himlen. Ja, det bubblade i dem. Ja, vi kan inte tiga. Alla måste få höra detta, att han har öppnat vägen till evig gemenskap med vår skapare. Tyvärr så är det så ofta med mig i mitt liv att jag kan tiga om honom. Att jag kan låta bli att tala om honom. För det är så ofta mycket enklare. Som Petrus och Johannes så kan vi möta motstånd när vi talar. Och därför är det enkelt att vara tyst. Må vi alla be Herren om att han på nytt och igen tänder sin eld i våra hjärtan, sin låga i vårt inre. Att vi gläder oss så mycket över att våra namn är skrivna i himlen, så att vi inte kan tiga om honom. I det nya testamentet har vi flera befallningar om att förkunna riket. Men evangeliet och befallningen att förkunna det är inte två åtskilda saker. Ibland kan vi tänka så att evangeliet är en sak och någon har fått uppgiften att vittna om det. Det är två saker, ett tillägg. Men det är inget tillägg. Befallningen är inte ett tillägg, det är en del av hemligheten. Evangeliet i sig själv är ett budskap, det glada budskapet som skall vidare. Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 3 att om evangeliet, att det innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Ja, evangeliets natur är att det ska förkunnas. Det är ett budskap, det glada budskapet. Och den som tar emot det, han sänder det vidare till nästa man. Därför uppmuntrar skriften oss att arbeta så länge det är dag. I Matteus kapitel 5 så säger Herren Jesus att om Gud att han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ja, Gud ger sin kärlek till alla. Han låter sin välsignelse strömma över oss och inte minst har han gjort det i västvärlden. Och inte minst i Norden, i våra nordiska länder. Men många runt om oss, i våra egna familjer, säger nej till att leva i gemenskap med honom. De önskar inte att lära känna honom. Men ändå låter Gud sin välsignelse komma över oss i detta livet. Han låter sin sol gå upp också över de ogudaktiga. Men så står det skrivet i vår bibel att det kommer en dag då människans önskan att leva utan Guds gemenskap kommer att gå i uppfyllelse. Då ska människans önskan gå i uppfyllelse så att Gud drar tillbaka sitt sol, sitt regn, sin välsignelse, sitt liv, sin värme och sin kärlek. Detta betyder en existens, tillvaro utan Gud och hans värme. Och det är inte för att Gud önskar det, men för att människor icke önskar att leva i hans gemenskap. För att de själva väljer det. Därför, kära vänner, Gud kallar idag dig och mig till att vara ett Kristusbrev i världen. Ett brev som blir känt och läst av alla människor, som Paulus skriver i andra Korinthierbrevet. De du träffar i vardagen skall kunna läsa på dig och ditt liv och så lära känna Kristus. Lära känna Jesus genom dig och ditt vittnesbörd. Du och jag är förmedlare av Guds kärleksbrev till världen. Så mycket älskade han världen att han gav sin enfödde son. Det önskar han att det ska stå skrivet på våra liv i möte med dem som står utanför. Ofta så kan det vara att vi blir bara ett moralbrev till denna världen. Vi kan tala om det som människor gör fel utan att förmedla hopp. Och vi ska med frimodighet peka på Guds vilja med människors liv. För det är goda regler. Men mer än allt så är vi ett Kristusbrev, ett kärleksbrev som lever ut hans kärlek till världen så att de kan få lära känna den och bli dragna in i hans kärlek. Att peka på vad han har gjort för oss för att frälsa oss och vad han har betalat. Så önskar Gud genom det att göra sitt arbete. För mitt i denna kärleken av Gud så finns korset, och korset kommer alltid ha sin anstöt. Men det är Guds kärlek visad för världen. Så kan vi ofta vara osäkra på vad vi ska göra och säga i vårt liv. Gud, han har förberett goda gärningar för oss som vi ska vandra i, skriver Paulus i Efeserbrevet. Han ger oss möjligheten att vittna om honom. Han ber oss därför att vara förberedda när möjligheterna kommer, så att de inte går oss förbi. Och för att vara förberedd så är det inget annat som behövs än att vi lever i gemenskapen med honom. Att vi har en personlig relation till Gud. Att vi lever i nåden och i syndernas förlåtelse. Där önskar han att resa dig upp på nytt när du har fallit. Han önskar inte att sända dig bort ifrån sig, fast att du har gjort synd. Han önskar att du kommer till honom, tar emot ny förlåtelse, ny kraft och styrka för livet. Att leva i hans gemenskap, att lyssna på hans röst och tala med honom i bön. Så låt oss därför söka vår uppgift där vi är och lever. För vi är en kyrka med många lemmar. I vår kyrka kan vi ha olika uppgifter. Och så är det någon som reser runt som förkunnare, som har prästuppgifter. Det andra som möter människor i sin vardag och är Kristi vittne där. Vi stödjer varandra när vi möts i gudstjänst. Vi ber med och för varandra och ger av det som vi har fått ta emot vidare till Guds rikes arbete. Och vi gör det inte för att betala en skuld till Herren. För den skulden är en gång för alla spikad fast på korset. Vi är utan skuld inför honom. Men vi har en tacksamhetstjänst till Gud, och som Paulus skriver i Romarbrevet, att jag har skyldigheter till dem som inte har hört. Ja, du och jag har en skuld till dem som inte har fått se honom och ta emot honom. Så låt oss därför ropa ut fridsbudskapet med hjärtats jubel. Genom våra liv, genom våra ord, genom våra vittnesbörd. Där bakgrunden för detta är att våra namn står skrivna i himlen. Och du kan vittna om att jag står utan skuld inför Gud. Och därför ska vi, som Matteus skriver i kapitel 8, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Där önskar Herren att du ska vara med, att vi ska vara med, och många som genom vårt vittnesbörd har hört om honom. Låt oss tacka och be. Evige Gud, jag vill tacka dig för att du har uppenbarat dig själv för oss genom ditt ord och genom det som Jesus gjorde för oss på korset. Vi ber dig att du på nytt tänder din kärlekslåga i våra hjärtan, så att vi själva blir uppmuntrade att leva i din gemenskap. Och samtidigt gläds så mycket över att vi får vara frälsta och att våra namn får vara inskrivna i himlen, så att vi inte kan låta bli att tala med dem som vi möter. Ja, Herre, ge oss den lusten att tala och inte tiga stilla. Vi ber dig, låt oss få se fram i hoppet om den dagen då vi ska samlas hemma i himmelen. Amen.